Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en så otroligt intressant avsnitt med Sveriges PR-kvinna Dominika Persinski. Vi går in på tuffa grejer också. Så när hon blev slagen, våldtagen, fick en gaffel i pannan. Och till och med så rispade hennes förra pojkvän henne med kniv när hon var gravid. Ja, riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på den nuvarande relationen med en betydligt bättre man, nämligen förra finansministern Anders Borg, och hur de träffades. Vi går in på hennes karriär, popgruppen Arm of Lovers, modellkarriären, hur hon gjorde så otrohetssajten Victoria Milan exploderade i Sverige och massa mera. Här är kvinnan som har levt 9 olika liv i ett, Dominika Persinski.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Dominika Persinski.
Tack så mycket att jag får komma.
Stort tack att ha dig här.
Ja.
Så himla kul.
Tack så mycket.
Vi sitter här och dricker julmust.
Mm, man vill ju få lite julkänsla nu. Jag tycker att det är rätt viktigt att man liksom ändå jobbar lite med julkänslorna. När allt annat är så deppigt som det är, då tycker jag julen blir en härlig liten ljusglimt. Så mer julkänsla.
Men älskar du och Anders julen?
Jag älskar julen. Jag är bananas med julen. Så vem som än är ihop med mig får liksom... Det kommer med paket att, alltså det ser ut som Disney, Fanny Alexander, och det blir mer och mer grejer för varje år, för man samlar ju på sig också. Men det blir fint, det blir bra liksom.
Vad är du mest stolt av? Vilket julpynt älskar du mest?
Nej, men alltså jag har så mycket, jag vet ju inte liksom vilka jag skulle utse till kronan. Jo, men vet du vad jag har? Jag har faktiskt kulor som kommer från innan världskriget, från Polen, där jag, som jag vet inte, min familj har smugglat med sig när de bodde i Sovjetunionen, sen tillbaka till Polen, och de har kommit med mig okrossade till Sverige.
Alltså, det här är en annan nivå på julpynt.
Ja, men de är jag jätterädda om. Men sen har jag förbrukningsjulpynt också som får gå i kras. Ja, de är väldigt vackra, handblåsta, tjeckiskt, wow, tillverkade i Tjeckoslovakien som det heter då.
Skulle du kunna tänka dig att vara julvärd?
Julvärd? Ja. För vad?
Nej, men för SVT-grejen. Vet, jaha,
du menar så? Nej, om det är direkt sant. Jag tror inte att jag skulle vara värd hemma för ett julparty. Det skulle jag vara.
Ja, men det
nej,
det
tror jag inte. Va?
Tror inte
jag det. Vet inte. Nej, men då, eller jag vet inte. Man kanske får jättebra julstämning där också. Ja.
Mm.
Nej,
jag hade ju förut, bara för att avsluta den här julprylen bara. Men jag älskar också julen jättemycket. Jag brukar ju lyssna på julmusik ibland liksom hela året. Om, typ. Och, men framförallt så har julpyntet kvar väldigt länge. Och ett,
och det är
år,
pinsamt.
Så. Du tycker det? Ja.
Mm, jag skäms lite när jag har mitt hänger kvar för länge. När jag ser så fan, nu ser grannarna hemma så fan planerade.
Ja. Men ett år så tävlade jag en kompis om vem som kunde julpynta mest.
Mm.
Och då var ju båda singlar, så vi hade ju inte några andra att liksom tänka på. Men då var det på den nivån att jag hade till och med min mikro, hade jag en julkrubba i. Så jag kunde inte använda min mikro.
För det är att
jag
hade väldigt trevligt.
Halm och du vet, massa, att jag hade 17 Jesu barn och grejer. Och allt.
17?
Ja, men jag tror att vi köpte en massa Jesu barn.
Han är enda son, liksom, här. Treenigheten.
Men, ja, men till det, du, när jag läste din bok också, du bannar bara religionen. Eller du bara tycker så här, nej, fuck that shit. Liksom, det här, du
alltså,
gav
det låter
bra
ju mycket
exempel.
Värre än nu. Du får låta så hårt. Men, nej, men för jag mig är det ingenting.
Jag tycker ett bra exempel, det man läste i boken, när det var det här med att Abraham blev beordrad av Gud att döda sin son för att Gud skulle
testa hans lojalitet.
Testa hans lojalitet.
Ja, det låter lite psykopat.
Märklig story det.
Ja, visst är det. Men jag är ju intresserad av liksom några gammaltestamentliga och nytestamentliga historier, men man tycker inte det är lämpligt kanske att presentera dem för barn som sanningar. Jag vet inte. Det är min personliga uppfattning om barn och religion. Blandas inte jättebra. Man får välja själv, tänka, när man blir vuxen.
Men hur ställer du dig till det? Vad har du valt?
Nej, jag har inte valt någonting. Jag gillar att fira jul. Alltså, jag gör det inte för... Jag vet ju att vi ska fira Jesus, men jag gör det mest för pyntet, liksom. Nej, så jag är en gammal vanlig ateist, liksom. Inget spännande. Men det var ju spännande kanske att vara ateist när man gick i en... Alltså, judiska skolan är ju inte en konfessionell skola i den meningen, men den har ju konfessionella inslag utanför liksom, vad heter det, det ordinarie schemat, så att säga. Nej, men det var, nej, då var det mer spännande att vara ateist. Nu är man ju typ en bland alla, för nästan alla i Sverige är ju ateister, så det är inte så spännande.
Men tror du någonting händer efter döden, eller tror du man blir liksom en mask
ashes bajs? To ashes, dust to dust. Nej, jag tror inte det händer så mycket. Man får passa på att ha roligt här. Mm. Eller hur?
Så är det verkligen. Men jag tänkte fråga lite grann så här. Jag brukar prata om lite morgonrutiner och vad man har för rutiner och effektivitetsgrejer. Och,
men du vill
och lite
inte höra, Alexander, därför att jag har liksom tappat allt i den här pandemin. Alltså, jag är så pandemisorglig. Det är, alltså, men jag skulle gärna berätta för dig om mina morgonrutiner, om jag nu hade några kvar sen den här, i alla fall, andra vågen kom.
Men hur
nu är
dina,
jag jätteärlig.
Men hur ser dina rutiner ut idag då? Du vaknar vid 10, slänger
nej,
på Disney.
Nej, jag har ju barn som måste lämnas i skolan, tack och lov. Så jag går ju upp liksom. Sen så försöker jag göra mig snygg för mig själv. Inte bara på överkroppen ifall man har liksom möten, utan även när jag sitter på mig högklackat och kanske en kjol. Och sen går jag ner för korridoren och sätter mig i ett arbetsrum hemma. Det är inte så spännande. Jag saknar väldigt mycket att ha ett kontor. Jag har inte det just nu. Jag sa upp mitt kontor i början av pandemin. Jag sa upp anställda. Och nu känner jag mig faktiskt lite ensam, om man nu får säga så. Jag vet att det är ett tråkigt samtalsämne. Jag vet att alla tycker att, alltså, det är tjatigast som finns, människor som tycker synd om just sig själva under den här pandemin. Men det är nog lite tråkigt, liksom.
Så är det något positivt i det?
Nej, varför det? Nej, gud, jag önskar att vi hade sluppit. Jo, alltså, jag är lite fan av... Okej, jag ska säga något positivt. Jag är fan av drottning Elisabeth, Queen of England. Och hon höll ett fantastiskt coronatal, denna 90-plus dam. Och det gav mig lite rysningar. Så det har jag sett kanske 60 gånger, när drottning Elisabeth talar till folket. Det var det enda positiva.
Wow, det måste jag kolla
på. Du måste
på.
Kolla på det. Du kommer inte kunna sluta. Du kommer köra repeat hur många gånger som helst.
Wow.
Ja, det var wow. Jag fick rysningar för hon är så bra. Hon är ju så gammal. Hon var ju med om andra världskriget också. Så hon kände samma känsla på något vis som hon förmedlade till sina undersåtar, kan man säga. Jag är inte hennes undersåtar, men de engelska. Mm. Det är det enda jag kommer på.
Det är det enda positiva med allting.
Men vad tycker du då? Vad tycker du är positivt?
Men jag kan väl tycka att det är positivt att man får en del saker avbokade som man kan lägga mer tid på familjen. Alltså lite sånt.
Nej. Ja, alltså, kanske att jag kände så lite grann förut, men alltså, jag längtar jättemycket efter ett rikt socialt liv, för det brukar jag ha. Och jag njuter jättemycket av att vara social och liksom umgås med folk, och jag behöver det liksom för att må bra. Så jag saknade faktiskt väldigt mycket middagar, fester liksom.
Nej, men alltså, jag hade ju corona och var sjuk typ i en månad i april. Mm. Och jag, alltså det positiva med det är, det var ju väldigt, väldigt jobbigt att ha. Mm. Framförallt var det väldigt, väldigt jobbigt i 5 dagar som jag hade väldigt tufft. Men jag kan tycka att det är lite mysigt att få vara sjuk.
För jo, att då
kan man spela PlayStation.
Ja, och alltså,
man kan bara kolla på film hela dagen och man slipper få dåligt samvete över det. Det är lite tråkigt, för att så skulle man ju vilja göra i vanliga fall också. Att man bara har en filmdag en dag. Liksom. Mm. Bara kolla på massa så här, Lejonkungen och Titanic och allt det där. Liksom.
Fantastiskt.
5 gånger under
dumdummare. Det kollar jag ju på.
Det krävde jag sig. Så att, ja. Men det är ju skönt att vi närmar oss ett vaccin i alla fall.
Ja, eller hur? Det tycker jag är nästan det intressantaste att prata om just nu.
Och till faktiskt. Det, tycker du att vi har ju gått rätt väg med vaccinet?
Jag börjar tvivla på det faktiskt. Alltså, nej, vaccinet verkar ju inte komma särskilt raskt till Sverige. Det kommer komma andra, både EU-länder och andra länder som får före oss. Sen så har vi haft, alltså Sverige har ju haft lite problem med leveranser, med skyddsutrustning och sen med de här testerna som inte riktigt funkar som de skulle. Och nu, vaccinet tycker jag är nog det allra viktigaste, för det är ju det som verkligen kan sätta stopp för pandemin.
Jag måste fråga dig en fråga. Mm. Det var så att din kära man Anders Borg var här förut.
Mm, jag vet.
Ja, och då frågade jag honom så här, hur ni träffades.
Ja, och nu är inte det hemligt längre, så jag kan
nej,
berätta.
Och då sa han så här att, nej, men det där får du...
Fråga henne.
Jag tror han typ sa, nej, men det var kanske några gemensamma. Han svarade inte riktigt, jag kommer inte att ansvara. Men han svarade hur som helst inte på frågan. Men han sa det att, nej, men det kanske kommer i någon bok sen kanske. Who knows? Och sen läste jag din bok. Mm. Superintressant bok, jättespännande. Vi ska prata om mycket saker där som jag bara älskar. Jag älskar också PR och såna grejer.
Och
du är ju PR-gudinna, har gjort såna häftiga grejer så att det är helt insane. Så jag tycker det är jättekul att hoppa in på. Men till den frågan som jag frågade honom, försökte mjölka ur honom, och han sa bara nej, blank nej. Men nu har det kommit ut, men kan inte du berätta hur ni träffades?
Jo,
för
det ska jag
tycker
göra.
Att den storyn är helt fantastisk. Det låter som 2 FBI-agenter.
Nej, alltså när vi träffades, sen blev det lite så med när vi väl träffades. Men vi träffades på så sätt att jag hade skrivit en artikel för den numera nedlagda SVT Opinion, någon sajt. Så här. Det var någon trevlig redaktörska som ringde och sa, man kan ju skriva om det här, och så får man något valfritt ämne, 3000 kronor betalt, så här, whatever. Det går ju snabbt att skriva liksom. Så jag skrev en artikel om instegsjobb som blev ganska bra, liksom delades tusentals gånger och sådär. Och så fick jag ett mejl från en person som heter Anders Borg som bara skrev vilken bra artikel. Och då var jag ju tvungen att fråga om det var den Anders Borg och varför han i så fall tyckte att en ganska liksom medioker artikel på temat men arbetsmarknadsinsats, jag antar att han har läst ett par. Så då fattade jag kanske att han ville något med att skriva. Mejla till mig, för av alla som tyckte om artikeln och delade var det ju faktiskt bara en person som tog reda på min mejladress. Och sen började vi prata och sen så träffades vi då. Efter en månads liksom, textande och mejlande.
Och då var ni båda i relation också?
Ja, men alltså, du vet, jag vill inte göra så här jätteöverdrift av detta. För att jag var i relation 1,5 vecka samtidigt. Det var ju inte någon pågående affär. Liksom, utan jag sa som det var liksom, till min dåvarande partner. Liksom. Så det var ingen så här vänstringsorgie liksom, utan det gick fort.
Fort.
Mm. Ja, men man måste ju det. Ja, det kändes liksom inte, det var inget liv som jag ville leva i alla fall. Nej. Kom jag fram till väldigt konkret att dubbelliv, det är inte för mig liksom. Mm.
Men då träffades ni på Arlanda?
Ja, precis. Då hade vi mejlat och skrivit och textat, kanske ringt några gånger också. Alltså, du får säga det, för jag har ju skrivit det själv, men jag tycker det var lättare och så här, mindre jobbigt att skriva om det än att prata på något vis. Förstår du vad jag menar? Jag har tänkt på det när jag har fått frågan några gånger. Jo, men alltså...
Men ni träffades på Arlanda i alla fall.
Ja, för Anders hade bokat hotellrum. Han skulle åka till Helsingfors dagen efter. Och vi skulle som två personer som... Vi skulle låtsas kindpussas utanför Pocket Shop. Och då skulle han ge mig nyckeln till rummet som... Han hade två kopior av. Och så skulle jag liksom gå upp på rummet, sen skulle han komma 10 minuter senare. Så jag ser honom, han är, går in på Pocket Shop, jag går också in på Pocket Shop. Och så låtsas vi hälsa för honom, så hej, hur mår du? Och sen går vi, ja, så att ingen, alltså vi är ju rätt kända liksom. Så vi ville ju inte, ja skitsamma, vilken jävla grej. Jag orkar inte. Nej, men vi blev kära, så.
Fantastiskt. Mm. Och till den här, till reaktionerna sen efteråt, så fick ju då du en del skit också.
Ja, det var så konstigt faktiskt att det var det var märkligt, alltså både Anders och jag fattade ju att det skulle bli att det var liksom ett medialt intresse kring att han och jag blev ihop. Det fattade vi. Men inte att det skulle ha så mycket och inte att det skulle ha en sån negativ klang framförallt mot mig då, som någon slags sköka som har förlett denna präktiga man. För så var det ju inte, det var faktiskt han som tog kontakt först. Så det var inte så. Nej, men det var liksom, du vet, alla bilder på mig, man såg liksom bildredaktören hade jobbat. Det finns ju massa bilder på mig i redaktionerna liksom. Men alla artiklar var då färgsatta med någon bild där jag nödvändigtvis skulle ha röd klänning på mig, liksom skökans färg så där. Och det var insinuant och det var, ja, det var inte modernt tyckte jag. Det var en förlegad kvinnobild som liksom också i feminismens namn kan man säga målades upp då, ja, bland annat. Det var konstigt, det var rätt jävla mangling för mig faktiskt. Jag är ju ingen medial oskuld, det var inte när jag träffade Anders heller. Liksom, jag har haft my fair share av liksom mediestormar och grejer, men det här var liksom ännu lite knasigare och... drivet av någon slags konstig lust att vilja tycka någonting om två andra människors val av partner. Det är jättekonstigt. Det är väldigt viktorianskt. Det är jävligt märkligt. Jag tänker så här, har inte vi i Sverige kommit fram till för ganska länge sedan att alla får välja själva vem de ska vara ihop med? Och vad just du tycker om det är kanske inte jätteviktigt. Alltså inte du, jag menar som i vem som helst. Inte du. Alltså vi får ju välja själva vem vi ska vara ihop med, eller hur? Utan ja, att människor ska ha moraliserande synpunkter på ens val av partner.
Det var ju samma
omodernt.
Sak. Nej, men det var ju samma sak när prins Carl Philip och prinsessa Sofia.
Fy fan,
och,
säger jag.
Och jag vet att de mådde ju liksom jättedåligt.
Ja, men det tror jag är lite av en delad upplevelse faktiskt. För att det var lite samma, ja. Fast jag tror det var längre för henne. Liksom. Intresset ebbade ut lite snabbare för Anders och mig. Men det är ju för att de är ju kungliga, liksom, så det kanske var mer till och med. Jag vet inte, men väldigt likartat. Ja, absolut.
Och ni hade ju folk som liksom hängde utanför bostäder och...
Ja, fotografer liksom. Alltså jättekonstigt, för jag försökte rikta in så här.
Men hur är det då? För jag har alltid tänkt så här, hur är det att när man kollar ut genom fönstret?
Det är den gången det har hänt mig. Jag vill inte säga att jag är jättevan vid det.
Nej, men hur är det när man kollar ut genom fönstret och sen så här, ligger någon i en buske?
Men
liksom,
de stod mitt över gatan bara så här. De hade inte gömt sig.
Ja. Blir man sugen att gå ut och peka finger till dem? Eller
min väninna Camilla Thulin gjorde det. Men jag själv kröp jag omkring på golvet så att de inte skulle... Men min väninna Camilla då kom hem med... snus och vin. Och sen så gjorde hon lite skålar till dem, så gjorde hon kanske så också. Kanske fick ett litet finger. Även om denna propra kvinna.
Det kanske bara slank ett litet finger.
Ja, det tror jag nog. Men inte från mig, utan från henne.
Hur har du tagit, lärt dig ta de här mediestormarna som har varit? Vi tar en, när jag också läste din bok så var det så en som jag tyckte var så himla hemsk. En grej var ju när du var gravid. Och hade bestämt dig för att göra kejsarsnitt. Och då är det ju värt att förklara också att på den här tiden...
Det är 20 år sedan, min dotter är 20 år, den flickan.
På den tiden så var det inte lika vanligt. Då. Idag kan man väl mycket, mycket lättare få till ett kejsarsnitt än man kunde på den
men
tiden.
Men finns det fortfarande inte så här förlossningsreligion? Alltså när jag pratar med yngre tjejer som fortfarande helt besatta av att det ska vara naturligt, att det ska göra jätteont och såna här ganska meningslösa saker. Varför ska det göra ont? Alltså, det är väl bättre att bara få barnet utan att det gör ont. Alltså, det är ändå en bebis som kommer. Jag vet inte. Men är det inte lite likadant fortfarande? Med amning och förlossning och de här typiska kvinnogrejerna?
Ja, men jag har hört det att du är så här en dålig mamma om du inte ammar ett barn och såna här grejer. Och så.
Det fick jag också höra. Typ, nej, men min dotter är 20 år. Och jag ville ju jättegärna då föda med snitt. För att jag vet inte ens varför jag ska inte bara förklara varför. Det var ett val, jag ville det. Och sen så började jag jobba också väldigt snabbt efter att min dotter hade fött. Så hon var bara 2 veckor liksom. Och då hade jag ju eget kontor och liksom anställda. Så jag var inte... Alltså jag tog ju bara barnvagnen och gick till kontoret liksom. Det var jättemysigt. Alla som jobbade hos mig tyckte det var jättemysigt. Och hon satt där och mest sov hon ju första tiden liksom. Det var inte synd om henne. Det var inte synd om mina anställda. Det var inte synd om mig. Alla mådde bra. Och liksom. Sen kom det här ut på något vis. Det var inte jag själv som berättade. Därför att det var inte så att man gick ut så här på Instagram då. Så här, men nu ska jag göra kejsarsnitt. Utan det kom fram på något vis till... I alla fall Aftonbladet som då ringde och pressade mig rätt hårt till att jag skulle stå för ett citat som heter "Jag är en fuskmamma". Jag tror jag faktiskt aldrig att jag sa det. Journalisten upprepade det här ordet så många gånger så att jag tror hon skulle ha på band när jag till slut sa så här, då är jag väl det då. Så att man kunde använda det som...
Det var sjukt.
Det var så sjukt alltså. Det är fortfarande, allting är sjukt fortfarande. Nej, och sen så blev det ju en jävla skitstorm faktiskt av... moralist bajs faktiskt. Ja, men hur vänjer man? Jag vet inte, man blir lite van. Vad tycker du?
Nej, men jag tycker väl, nu har ju inte jag varit med om typ den här, för den här är så här, okej, vissa saker tycker jag så här, okej, det här får man inte gå in på.
Nej, men du är också en person som väcker känslor, det är jag med.
Det är absolut. Men också när det är när det är ett barn inblandat i det, eller att det är typ så här mödraskap, fadraskap. Alltså det är väldigt svårt att slå ifrån sig när man går på de typ av rollerna. Och så här, så att, ja, men jag är också en person som kan så här, provocera på det sättet att man bara är.
Man kan också väcka positiva känslor. Alltså, ja, väcker olika sorters känslor hos olika människor.
Och det blir ju det, lite grann. Så jag älskar det här citatet, så här, "good poetry terrifies the herd". Mm. Alltså, att, gör du någonting som sticker ut mot flocken, gör du någonting annorlunda, gör någonting som flocken tycker är konstigt, så kommer de också kritisera, då kommer de också gå på
grupp, dig. Ja, som en så här mobbare liksom på skolgården. Inte själva, men gärna en grupp.
Ja, men exakt. Och är det någon som börjar, då kommer det komma 100 pers till och bara ligga. Liksom, det ligger någon... det är någon som står och sparkar på en på golvet, då kommer 100 till och bara så spotta lite grann på sidan, men bara elda på lite grann. Så att tyvärr så är det ju väldigt många, och jag tror att under den här pandemin som har varit också, så har folk blivit lite värre.
Jag skulle inte säga att jag hatar någon annan, jag bara hatar den alltså så intensivt. Alltså det finns inget positivt med den. Kan vi inte bara hata den och älska vaccin?
Mer vaccin. Ja.
Nej, men det blir säkert folk som blir arga
om 4 liter medicin.
Ja, men tror du att folk har blivit ännu knäppare?
Alltså, nej, men jag tror att folk har blivit lite galnare. Nej, men alltså, de mår dåligare under det. Jag tror att folk har mer psykisk ohälsa i år än de har haft förut. Folk tänker... Alltså,
men elaka var ju folk redan för 2 år sedan. Om man säger. Alltså garanterat. 3 år sedan. Men nu tror jag att det är ännu mer som ligger och pyr. Liksom. Tråkigt. Ja, jättetråkigt.
Folk är ganska elaka, och jag tycker det är viktigt där. Och alla ni som liksom lyssnar på det här också, ni är bra personer. Men man får tänka på lite grann så här, att det man skriver till någon annan, alltså det kan ju också påverka en annan person ganska dåligt.
Ja, men man ska bemöta människor anständigt. Liksom. Man behöver inte säga att du är fantastisk och fjäska och göra sig till och liksom, det är bäst. Man bemöter en annan människa med en viss grad av anständighet, det tycker jag. Liksom. Och alla som håller på så här, de vet ju att de inte får. Så lägg lite band på dig, tillämpa lite vanlig, hedlig anständighet i liksom, relation till dina medmänniskor som du kanske känner, kanske inte känner, kanske håller med, kanske inte håller med. Det spelar ju ingen roll. Men det är bara för att jag är så gammal som jag säger, så är lite old school uppfostran.
Jag måste slänga in, jag är så här citatperson, men jag tänker mycket på såna grejer, men jag älskar det till som man kan tänk också på, om man själv får skit så kan man tänka på dem som ger väldigt mycket skit, och då kan man tänka på det här citatet att happy people never hate.
Nej.
Alltså att antagligen så är de här personerna inte på kanske så bra plats i livet just nu.
Ja, men eller så är de det. Det kanske inte är så att de är avundsjuka. Det kanske bara är att de är elaka.
De är riktiga apor bara, eller?
Ja, bara apor. De har det hyfsat bra, men de är apor ändå.
De är apor.
Jag vet inte. Folk kan ju vara elaka fast det inte går så dåligt för dem själva. Alltså, men bra plats i livet är... Nej, de kanske inte är glada. Jag vet inte.
apfasoner.
Apor, ja.
Om vi går tillbaka till din uppväxt. Född och uppväxt i Polen.
Mm.
Judinna.
Mm.
Om du kollar tillbaka på din tid i Polen. Hur skulle du säga att den var?
Jag var född i Warszawa och bodde där från 0 till 7 år. Och kommer från en liksom etablerad, välutbildad naturvetarfamilj. Liksom mamma matematiker, pappa civilingenjör. Men liksom bra karriär i så mått att det fanns inga pengar i Polen. Men liksom ändå titlar och sånt där. Liksom. Men inte så mycket pengar. Men ingen hade ju så mycket pengar. Så ett relativt välstånd var jag ju liksom uppvuxen med i som... då ensam barn, min bror föddes senare liksom, med, vi hade ju Livin Nanny och liksom mina föräldrar tog mig på teatrar och på operaföreställningar och på konstutställningar och på ballett och mina morföräldrar som jag var enda barnbarnet till också jättestort fokus på mig och jag var ett omhuldat barn liksom fem vuxna människor som egentligen och jag var det enda barnet som utgjorde min liksom närmsta krets sådär. Så när vi flyttade till Sverige så gjorde vi ju inte det för att då gjorde vi en ekonomisk och statusmässig, alltså det var inte en klassresa ner, det var att kasta sig ut för klassstupet liksom. Och materiellt sett och liksom allting. Så när jag var 7 år så kom vi då till Sverige.
Varför det?
Nej, men det hade ju politiska orsaker. Alltså, Polen var ju en kommunistisk diktatur. Alltså, jag tror inte folk tänker på det. Man säger DDR så fattar folk. Och Polen var ju likadant. Människor liksom angav varandra. Folk satt i fängelse för felaktiga politiska åsikter. Liksom. Det var ju det. Det var ganska grymt på andra sidan järnridån. Jag var där, så jag kan berätta. Jag minns inte heller så mycket. Men alltså, vi flyttade därifrån för att av skäl att man inte vill bo i en diktatur, en kommunistisk diktatur. Alltså, vi gjorde det inte av ekonomiska skäl eftersom vi förlorade så mycket på att flytta till Sverige och bli liksom nysvenskar, alltså utlänningar. Liksom.
Men var ni rädda att någonting skulle hända om ni var kvar då?
Det var väl liksom, fanns en sån oro, absolut. Liksom, att folk liksom kunde försvinna och liksom, man vet inte, hamnade väl i fängelse. Liksom för, men det var ju inte. Det var ju rätt farligt liksom. Och ha avvikande liksom, uppfattningar och sådär. Så att då bestämde sig mina föräldrar när jag var 7 år lite bakom min rygg. Liksom. Just också av den här anledningen, jag gick ju på förskola och sådär. Så om jag hade vetat att de planerade att flytta till Sverige, kan det ha hänt att jag skulle ha berättat det för något barn på dagis som sen hade skvallrat vidare. Så det var därför de inte sa det, för att de liksom var rädda att jag... Ja, men du vet, barn blabbar på förskolan liksom. Och barnen säger till sina alltså. Föräldrar och vips sitter båda mina föräldrar i finkan liksom.
Ja, det där man har hört många gånger.
För det var olagligt att fly också. Bara planerandet av en flykt var i sig en illegal handling liksom. Som man... Så, ja. Nej, men så då kom vi till Sverige. Mina föräldrar sa till mig att vi skulle åka på semesterresa till Grekland och bada. Jag packade en massa, liksom, du vet, 7 år, jag vet inte, hink och spade och luftmadrasser och shorts och badkläder och sådär. Och sen så tog vi bilen från Warszawa som ligger mitt i landet och kör norrut genom hela landet till där Gdansk och Gdynia som är liksom kusten på Polen. Det fattar inte jag. Jag fattar inte att det var åt fel håll. Alltså Grekland är ju ändå söderut och inte norrut från Warszawa, men det var inte så mycket jag tänkte på. Kör vi ombord på en färja liksom i den här bilen. Och sen så kanske jag somnade liksom, för det var väl overnight eller något. Vi satt kvar i bilen liksom, så var vi framme någonstans. Och så körde vi av och vi skulle då, mina föräldrar var jättespända, för vi skulle ju söka politisk asyl. Ja, det gör man ju vid ankomst. Och vi var ju inte i Grekland, utan vi var ju i Sverige, men det fattade ju inte jag. Eller det var ingen som hade sagt det till mig. Så det var ju en dålig semester för mig liksom.
Nej, men gud, vad oroliga dina föräldrar har varit då. Jag kan bara tänka själv om det är så att man hade flytt därifrån och det är olagligt att fly.
Man söker asyl direkt när man kommer till liksom, passkontrollen. Ja, det var nog lite spänt liksom. Och sen var det ju så också att vi hade ju ingenstans att ta vägen. Vi hade ju inte en krona. Vi hade ingen bostad. Inga pengar, alltså polsk valuta var inte växlingsbart. Det gick inte att växla in då och köpa svenska. Alltså de pengarna som du kunde använda där, de var fullständigt värdelösa utanför landet. Det var inte så här inflationer och allt, det var så dåligt, så vanskött allting. Så den här valutan som då, zloty som det heter i Polen, vad vi än hade av den så var det bara kasta över bord liksom. Så då hamnar vi på någonting som var ett kontor. Där jag tror att min mamma kände någon som antingen arbetade eller var chef. Ett liksom mellanstorlek, nej inte jättestort, på Sveavägen. Där vi då sov på de här luftmadrasserna som jag hade tagit med oss. Som jag då trodde att jag skulle guppa i ett turkost liksom hav på.
Wow.
Så vi pumpade upp dem på kvällen. Och sen på morgonen så fick liksom pumpa ut dem och rulla ihop dem så jättelitet och gömma dem i något så här dokumentskåp eller något sånt. Och så fick man inte tända lampan där, för att det är ett kontor. Liksom, och då, varför är det tänt? Någon kanske märker det. Och det fanns, man kunde inte laga mat, det fanns ingen kök och sådär. Så där bodde ju vi ett tag. Och så fick vi gå varje morgon vid 8 och komma tillbaka igen, liksom, 7-8 då. Så vi bara gick runt liksom, på stan. Men någonting måste ju ha hänt under tiden. Så vi kanske inte bara gick runt och var hungriga. Liksom. För jag började i skolan någon månad senare, i första klass. I judiska skolan då. Och då kunde jag ju inte svenska eller någonting sådär och var nog lite förvirrad, men det löste sig det också, eller hur?
Vilka häftiga föräldrar du har.
Ja.
Alltså vilka krigare.
Ja, nej, men sen så var det väl liksom miserabelt ganska länge, för att vi väntade ju på att få ett uppehållstillstånd, alltså inte permanent utan tillfälligt som det var. Och fick avslag, och sen så liksom på något sätt så blev det ett regeringsbeslut 2 år senare, så att vi faktiskt beviljades politisk asyl. Men de här 2 åren var ju helt bananas, för att vi visste ju inte från dag till nästa om skulle de kasta ut och skulle få stanna, var bor vi liksom. Men i alla fall, så det jag märkte då att mitt liv hade ju försämrats jättemycket jämfört med liksom det här lilla omhuldade ensambarnet till en ganska liksom välmående familj liksom. Så att det var ingen som noterade mig längre från att jag var 7 år. Min mamma blev gravid också, jag fick min lillebror när jag var 8, och jag tyckte att liksom på något sätt, jag skriver det i boken, tyckte mina föräldrar abdikerade från föräldrarollen. De hade a lot else on their plates, så att säga. Och inte att jag lämnades vind för våg, det gjorde jag inte, jag gick ut i skolan och liksom, men jag fick inte någon direkt, det var ingen som riktigt såg vad jag höll på med. Och jag hade nycklar, jag åkte tunnelbanan själv till skolan varje dag. Liksom. Och på något sätt så liksom, hur hemskt det än var, så uppskattade jag rätt mycket att liksom kunna röra mig självständigt. Jag var ju väldigt liten. Det skulle ingen förälder låta sina barn i den åldern idag åka tunnelbanan eller gå runt själva och sådär. Men,
vad pratar vi nu för ålder?
Ja, det började ju när jag var 7. Alltså.
Och det är jättelitet. Ja.
Nej, men det är för att det kostade att åka tunnelbana. Mina föräldrar kunde inte följa med mig, för de hade ju inte råd att köpa någon tunnelbanebiljett till sig själva. Jag fick ju såna busskort då. Nej, men på något sätt så det var, jag såg de uppenbara fördelarna med liksom att vara självständig. Nackdelarna absolut. Liksom, jag hade ju tappat så mycket i materiell status och bekvämlighet och uppmärksamhet från föräldrarna och så. Men jag såg andra fördelar med det. Alltså liksom frihets på något sätt. Den perioden tror jag har format mig jättemycket. Liksom. För jag är fortfarande liksom ganska självständig resenär, så att säga, i livet.
Mm, verkligen. Mm. På vilket sätt har det påverkat det negativt då?
Alltså, nej, men för, alltså, jag tänker jättemycket på det. Jag vet inte om just det har påverkat mig negativt. Alltså, jag är jätteglad att jag bor i Sverige. Alltså verkligen, jag är verkligen jätteglad. Jag är glad att jag har ett extra språk. Jag pratar ju fortfarande flytande polska.
Kan vi köra polska resten av intervjun?
Ja.
Jag ska.
Absolut.
Ja, synd. Mm. Då blir det inte så bra intervju, för jag kan ingen polska.
Något ord kanske, cześć.
Nej, jag kan faktiskt inte ett
men
ord.
Men säg bara cześć, det betyder hej.
Cześć.
Mm, hej, hej.
Typ som Kerstin, eller? Cześć.
Ja, Kerstin. Det var bra uttal. Jag tycker du uttalar mitt efternamn väldigt bra. Väldigt bra, alltså.
Ja, tack.
Ja, första försöket. Kan det är svåra liksom, ljudkombinationer. Cześć.
Kan du säga så här, bara typ... jag tycker att alla i Polen borde lyssna på Framgångspodden, för det är en superbra podd. Och,
nej, det får jag ta det sen. Då måste jag tänka efter. Då måste jag skriva ner det så bra. Jag måste skriva ner det och liksom, formulera det lite. Alltså, det är inte som ett första språk för mig. Jag måste fundera 2 sekunder. Men jag gör det sen.
Ja, guld. Men då var i alla fall, ni hade här, ni bodde i en 30 kvadrat där sen fick ni till.
Ja, när vi flyttade från det här kontoret så flyttade vi till en liten etta i Hägersten. Och den tyckte jag om. För då fick jag sova en säng. Och det fanns ett kök som man fick lagad mat. Och så kunde man bara gå ut. Och liksom, det var ju Hägersten och vi skog utanför. Och jag bara strövade runt där. Liksom. Jag bara gick ut.
Mysigt.
Ja, på något sätt. Så jag vet inte om jag, nej, jag vet inte om just den här flytten från ett land till ett annat har gjort något, var negativ så. Okej, liksom, vi hade mina bekvämlighetsgrader blev ju mycket lägre. Men jag tycker personlighetsmässigt så kanske det bidrog till någonting. Och utvecklingsmässigt. Vad tror du?
Men jag
frågar tillbaka liksom.
Ja, ja absolut. Nej, men jag bodde i fosterfamilj när jag var 15. Mm. Och har inte haft jättebra kontakt med mina föräldrar och sådär. Och jag ser väl det väldigt mycket positivt med det. Att man har blivit självständig. Jag hade ju första lägenheten också när jag var typ 16 år. Som jag fick av SOS. Ute i Brandbergen. Och i Västerhaninge.
Men får jag fråga en privat fråga då? Alltså, du behöver inte svara, du kan klippa bort svarar. Det sen ändå. Men, har du kontakt med dina föräldrar idag?
Nej.
Nej. Nej, det måste man inte ha heller, nej. Tänker jag. Man måste faktiskt inte det. Skulle du vilja det? Alltså, förlåt att jag frågar. Mm.
Min pappa, han försvann ju bara när jag var typ så här 2 år eller något. Mm. Så att han försvann då till... Han kom just från Chile under den här Pinochet-tiden.
Mm. Ja, men du vet, folk vill inte chilenare bo hit. I diktaturer. Liksom.
Nej. Ja. Så att han kom hit och gjorde... Ja, och min mamma blev... De bodde väl i samma hus eller något sånt där. Så att det var nog inte så mer avancerat än så. Och sen så kom jag till, men jag tror inte att han var redo. Pappa då kanske eller något sånt.
Ja, jätteung eller?
Ja, men han kanske var 25 eller något sånt där. Kanske.
Lite ung kanske.
Men hur som helst så... Ja, men han drog till Australien. Så att han sökte jag sen upp, för jag visste inte om. Men han sökte upp när jag var 25. Då berättade min mormor på sin dödsbörd om att jag hade en farbror i Skarpnäck. Så då sökte jag upp honom och sen så sökte jag upp. Och därifrån pratade jag med honom. Så 3 månader senare satt jag på plan till Australien och träffade honom. Så att vi kan skriva till
varandra. Hur kändes det då? Att träffa honom? Alltså förlåt, det är inte jag som skickar
nej, men sure, sure.
Du kan ju bara klippa bort det sen om du inte vill ha med det.
Nej, men jag tyckte att det var... Nej, men jag vill inte göra heller så här, en större sak än vad det är. Jag vill inte ha den här filmen när vi springer till romantisk musik och fångar sig.
Och ena sidan är det ju ändå faktiskt bara biologi. Alltså biologi till intet förpliktigande. Man måste inte ha kontakt med sina släktingar. Mm. Och, alltså, man måste inte känna att man måste heller, tror jag. Vad tror du?
Nej, men jag kan säga så här, min pappas sida var ganska liksom, han är ju en schysst bra kille så, och vi kan skriva till varandra några gånger per år nu så gett upp födelsedagen och så, han bor ju kvar i Australien. Min mamma och jag, vi har haft en mer komplicerad relation till varandra.
För hon är ju kvar här.
Ja. Vi har haft en mer komplicerad relation till varandra. Men jag ska säga en sak, igår då var det så att jag intervjuade en som heter Görel Fred här, och då så har hon skrivit en bok som är typ så här att hon är KBT och hon träffar väldigt mycket så här familjer som har väldigt stora problem och såna grejer. Hon har skrivit en bok att du kan förlåta dig själv, men du behöver inte förlåta dina föräldrar, typ någonting sånt.
Ja, men lite
sånt.
Så, eller hur? Lite, ganska bra...
Lite åt det hållet, och då var det faktiskt så att när vi kom... Då läste jag några saker i hennes bok, och jag har kört 450 intervjuer och haft kontroll på alla intervjuer. Men när jag läste de där grejerna om så här att det här kan vara några saker som visar om man har haft en tuff barndom eller inte.
Ja, men säg då.
Så...
Du kommer inte ihåg
jag har dem här. När jag läste dem igår så bröt jag ihop.
Men du vet att jag har ju också haft... Jag har ju jättemycket issues med min mamma. Jag är mycket oklar på min relation till henne. Jag hade skrivit... Läs.
Jag kan läsa dem här, för jag tyckte det var väldigt så här fint. Och det här är då alltså... Det går så här. Vad är då skäl nog för att behöva reflektera över barndomen och relationen med föräldrarna? Vi tror att det enda som kan bedöma är du själv. Men kanske känner du igen dig i något av följande. Du känner dig som ett trotsigt, surt och besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar, fast du sedan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Du tror att om du blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att de är stolta över dig och älskar dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är.
Ja, alltså till ett yngre jag. Så, ja, men man blir äldre också. Och förhåller sig till grejer. Alltså, jag gillar ju min pappa väldigt mycket. Men jag skriver det i boken också. Jag har en jättekomplex relation till min mamma. Och jag har fattat ganska nyligen att det är ju inte mitt fel. Det är ju hennes ansvar liksom, faktiskt, som den vuxna. Men till ett yngre jag, absolut. Medan nu så har jag mer distans. Liksom, och min pappa lever inte heller. Och med honom, han var ju väldigt snäll. Och rolig och liksom fånga grodyngel och klappa hundar och klättrade. Ja. Men min mamma har inte, nej men det har inte varit så bra. Eller är inte så bra fortfarande.
Jag får om att jag läste det nu, för rätt mig fel. Men det står någonstans, inte så mycket om det, men det står någonstans om att du blev slagen.
Ja, men det var ju även pojkvän. Ja. Jag träffade ju en kar som
misshandlade mig.
Då fick man smäll. Sådär. Ja, det har jag fått. Ja, min mamma, absolut. Ja, precis. Mm. Nej, men hon har haft lite svårt att känna känslor för sina barn. Och visa dem medkänsla och empati. Kanske de mest naturliga människorna som man bryr sig om som förälder är ju sina barn. Men min mamma har inte gjort det faktiskt. Det gör jätteont att säga, men det är så.
Du har inte känt att älska då henne?
Nej, men hon har inte älskat någon. Inte mig och inte... Det är inte bara att jag inte har känt. Hon saknar förmågan att göra det. Nu är jag brutalt ärlig med dig. Det här kräver ett eget liksom program egentligen. För att det är jävla svåra grejer. Mm. Nej, det vet inte. Jag vet inte om jag... Om till ett yngre jag så skulle man kunna säga du har inte känt dig älskad. Till mitt medelålders vuxna jag. Så nej, hon älskade inte. Hon bryr sig inte om andra människor. Hon tycker om kanske att såra människor. Men det är den känslan hon är förmögen till att liksom väcka hos någon annan medmänniska. Shit, alltså, det är jobbigt.
Jag känner igen det här väldigt, väldigt mycket. Har du funderat på någonting så här? För att du är förälder så som jag också. Jag är förälder till en 2,5-åring. Och när jag själv blev förälder nu så öppnades ju den här liksom svarta boken upp allting igen. Mm. Det därför var så tufft för mig att läsa det här. Bland annat att när man själv har att man har känt att det är ens eget fel, och även jag vill liksom sitta själv och gå igenom att nej, det är inte jag som har gjort det, för jag sitter som 4, 5, 6, 7-åring, jag har inte gjort något fel, jag försökte intala mig själv. Och då när man hör hela tiden att man är besvärlig och att det är ens fel, att man är en jobbig unge, att man är liksom så mycket liksom sådana saker, så blir det på något sätt ens egen sanning också. Det blir väldigt svårt att rentvå den hela tiden.
Ja, speciellt om man har blivit matad med någonting från väldigt ung ålder, alltså ju yngre man är där det börjar desto mer fastnar det ju. Liksom. Och det är svårt för ett barn att förhålla sig objektivt till sina föräldrar. Det är klart att de formar din självbild, självklart. För det finns ju ingen annan som kan göra det i den åldern heller. Men även sådana saker tycker jag kan bli bättre med... Du säger att det väller upp en flodvåg av känslor liksom, när man får barn. Ja, så är det. Men saker blir också bättre med åren. Man får mer distans. Liksom. Och på lättare trillar ju ner liksom, allt eftersom man funderar på saker. Så okej, det var inte du som var knäpp. Det var inte dig det var fel på. Liksom. Och din mamma kanske inte älskar dig för att hon inte kan älska och inte för att du är oälskbar. Ja, man får fundera. Man måste lära känna sig själv också. Det håller ju du också på med. Mm. Och fördelen är väl att det blir liksom bättre med tiden. Och inte sämre.
Nej, det man funderar på är ju dock så här, när man själv blir förälder. De saker som du
pratar om. Jag är övertygad om att du är en fantastisk förälder, jag vill bara säga det. Jag är helt övertygad om det. Och jag tror inte man ärver sina dåliga föräldrar heller. Alltså jag skulle aldrig vara som min mamma. Aldrig. Alltså, aldrig att jag skulle behandla en levande person så. Mina barn, en främling på gatan spelar ingen roll. Liksom jag skulle inte sänka mig till det. Så att du behöver inte oroa dig.
Nej, men vad tror du är orsaken till att man gör så mot sina barn?
Personlighetsstörningar, kanske.
Vilka olika skulle du säga kan komma in? Narcissist,
borderline?
Ja,
precis.
Borderline.
Ja, borderline narcissism liksom i det spektrat. Skulle jag ju säga att min mamma har i obehandlad variant. Liksom grov, sådär. Mm. Men vad fan, jag kan inte ställa diagnos. Liksom. Men så man läser ju liksom mycket, jag läser mycket. Så ja, det skulle jag säga. Ja, rakt av. Jag har hört det från terapeuter jag själv har gått till att de gissar på det. På vad jag har sagt och så. Fan vad mörkt det blev. Det skulle vara lite positivt. Liksom. Jag längtar efter julen.
Ja.
Men det blir lite deppigt liksom.
Ja, det blir lite. Men det är också, vi har ju, vi delar ju det, så att det var väl därför vi fastnade ju också.
Mm.
Så men i början också är det ju lite, det är ju lite deppigt. Alltså även i starten på allting.
Mm.
Alltså vi har ju inte ens kommit in på, om man kommer in, liksom går in på de bitarna, så är det, när jag också läste det så var det så här, shit, det här är fan, alltså det här är ganska grova grejer alltså. Det här är ganska stökigt.
Då har jag ändå bara rört vid ytan liksom. Av, ja, det är en utstuderad elakhet liksom, som ju inte är så snäll. Alltså, men min pappa var inte sån, och där kanske jag hade tur då, att det bara var en förälder som var elak i mitt fall.
Men sen också när du träffade...
Och min pappa var ju där liksom, så att jag har ju aldrig... Nu ska jag, kom då att jag träffade en karl som slog mig.
Ja.
Ja, men jag har inte problem med relationer till män. Alltså mina issues är mommy issues.
Förstår
du vad jag menar? Den här killen som jag träffade som misshandlar mig, han är ingen typ som jag går efter. Han var bara en snygg kille och jag var dum i huvudet och tyckte att utseendet var det enda som spelade någon roll liksom. Det var ingen liksom, psykologi hos mig som gjorde att jag valde honom. Jag har inte daddy issues. Alltså...
Men jag måste fråga dig en fråga bara om det här innan bara. Mest också intressant för min egen del också. Vi säger då att du blir jävligt dåligt behandlad av din mamma. Mm. Som en pappa som du verkligen älskar.
Mm.
Kan inte du känna så här att, varför svek du mig?
Absolut. Det är klart att jag känner så. Samtidigt så känner jag med min pappa som faktiskt var kvar. Han bodde ju där. Han var ju också väldigt nedtrampad av min mamma. Han var en destruktiv person, alltså, och ganska giftig liksom, mot alla som bodde under samma tak som hon. Och liksom, då tilldelade man ju mamman vårdnaden. Liksom, så vad fan skulle han ha gjort? Det var bättre att han var kvar, tänker jag. Jo, men jag tycker att han gjorde det, men jag har också landat i att han inte gjorde det. Förstår du?
Mm. Men till den här sista liksom mörkare grejen som jag ändå tyckte ändå att den också var så här, shit, det här var ändå riktigt riktigt stört. Det var ju din första kille.
Och han var ju helt jävla störd alltså.
Nej, men alltså, det var ju helt,
när jag läste, man ju en omsvängning till liksom äkta psykopat från liksom borderline histrionisk, alltså det, alltså, men det var ingen tvekan om saken att det var,
för det var så här grej efter grej liksom. Jag läste, jag bara, shit, det där var stört. Sen bara, men det där var ju jättesjukt, men det här är ju fan, det här är ju fan fängelse för, det där är också fängelse för, det där är fängelse för.
Ja, det var mest, det var ju brottsligt liksom, faktiskt, som han ägnade sig åt mot mig och gentemot
bara
andra.
Starten, vi går in på starten. Du gick runt med ett gäng, du hade så här, du kallade dig råttkvinnan, för det hade
nej,
ju
råttor. Nej, vi var punkare. Liksom, vi tyckte det var coolt, vi gillade Sex Pistols eller så liksom.
Så hade gick runt med råttor i
jackan. Vi
gick
och köpte råttor, för de kostade 5 kronor styck och de var avsatta som ormat på fältöverstan på zooaffären. Nej, jag var inte råttkvinnan liksom, utan jag trodde jag var jättetuff som hade läderjacka och en råtta i innerfickan som accessoar liksom, för att visa att jag var häftig. Liksom, jag hade blått hår och allt möjligt sådär. Nej, det var lite mer punk. Men jag gillade den där råttan. Alltså, den var ful som fan. Och det var inte alltid samma råtta heller, för de smet ju hade sig. Men man gick och köpte en råtta.
Köpte en ny råtta typ?
Ja, 5 spänn på fältan. Liksom, så hade man den inne och kan klappa på den. Och så här, ful jävla vit råtta med röda ögon. Men det var min råtta, jag tyckte om den. Jag var ja, gullet är gul liksom. Man känner, jag vet inte.
Vad heter den? Vet du vad den heter?
Nej, men alltså ingen aning. Alltså jag tror inte jag blir mån döpa den liksom. Det var, jag skulle se cool ut, men jag var också snäll mot råttan liksom.
Matar du den så eller?
Ja, det var klart.
Ah.
Ja, nej, men det var en accessoar. Men
sov den hemma i en bur eller?
Ja, hemma var den i bur, men jag gick omkring med den på stan och då hade jag den inne i fickan.
Mm.
Och så kom jag ju hem till honom. Han bodde ju ensam, han var bara 1 år äldre. Så jag var väl 15, han var 16 liksom. Och sen så var jag ju liksom, jag stalkade honom lite. Jag vill verkligen säga det, att det var liksom, han var så snygg och det var liksom popularitetstävling liksom. Den som blev ihop med honom vann ju liksom på något vis, för han var ju en trofé för att han var så snygg. Så att då tyckte jag att jag kunde väl få den trofén då, för, utan att tänka på konsekvenserna. Jag liksom ville liksom vara ihop med honom, för att det var en vinst liksom, tyckte man. Bland tjejerna där och då. Liksom. Vissa, inte alla såklart. Men då kom jag hem till honom med den här råttan någon gång. Och satt vi på golvet i hans lägenhet. Så klappar jag råttan, håller den i handen och klappar lite. Så tar han den och så lägger han den i handen och langar den med all kraft han har. Så den liksom kraschar och dör i väggen mitt emot. Och man ser så att det rinner så här blodspår. Han bara garvar. Vad skrattade. Tyckte han var roligt. Och där idiot 15 och så här, men jag ska ändå nog bli ihop med honom så jag kan bocka av det på min to-do. Jag vet inte hur jag tänkte. Men så var det.
Ja, den är så stark.
Ja, men han var jättestörd. Men han liksom slogs med hammare med sparkar. Jag tror det så här efterhand att jag är glad att jag inte dog. För det var nog 50-50 om man liksom i sannolikhet.
Och berätta lite topplista grejer vad han gjorde mot dig.
Jo, men om man liksom ska frossa i brutalitet. Liksom, ja, men han skar mig med knivar, han slog mig liksom med flaskor i huvudet. Han sparkade ner mig för trappor. Det var liksom dagligen. Sen så... alltså, det var ju värre än mina föräldrar, även om man nu säger att jag hade en jävligt jobbig relation till min mamma. Så var det ju verkligen ur askan i elden, om man säger så. Men jag ville inte säga det till mina föräldrar, för att jag ville inte heller att ge dem rätt. För de sa ju att flytta inte ihop med, alltså du får, de sa ju helt vanliga saker. Men då ville jag ju ändå visa för dem att de hade fel, att det gick alldeles utmärkt för mig att bo utan dem.
Rebell.
Ja, och det var ju en natt då när han kom hem. Jag gick ju på gymnasiet då, men liksom hade börjat skita och gå skolan och sådär. På grund av honom liksom. Och så han stod ju utanför och väntade och såg inte jag prata med någon kille, så fick jag ju så mycket stryk liksom. Han stod ju och spanade på mig här på Östra på. Ja, det var problematisk gymnasieskolgång för mig, för då hade jag flyttat in med honom, fick jag inga pengar, ingen mat, plus liksom en ständigt pågående liksom misshandel. Så någon gång kom han hem och jag hade gått och lagt mig i tid, så jag skulle liksom upp till skolan dagen efter. Och jag ligger och sover, han började liksom spöa mig. Så går han och hämtar en kniv och jag har bara trosor på mig. Jag har gått och lagt mig. Och det är typ februari-mars ute. Och liksom han kommer åt mig med den här kniven så att han rispar liksom. Inte hugger, men rispar så att det blöder ganska kraftigt liksom. Shit. Och jag lyckas ta mig ut, kommer ut på ringvägen på Södermalm då. Det är snö upp till knäna. Jag har bara trosor på mig, helt blodig liksom. Och då ringde jag polisen såklart. För jag stod ju huttrad liksom. Och då körde ju polisen hem mig till mina föräldrar, så då fattade mina föräldrar allting. Och då tyckte jag ändå att de liksom ställde upp och såg till att expediera mig ut ur Sverige, för det var ju ändå som... Då hade jag haft kontakt med en modellagentur här i Stockholm som ville liksom åka iväg utomlands och jobba och sådär, så att jag drog, och han visste inte vart, och jag var borta i ett år, och det var nog jättebra. Han visste inte det, så jag tog mig loss därifrån efter ett och ett halvt år. Och det är ingenting som lockar mig tillbaka till en sån man eller en sån relation. Eller liksom. Det finns ingen lockelse i det destruktiva i bad boys. Och så. Det är inte min grej. Liksom. Det är en engångsföreteelse. Jag vill liksom inte bli förknippad personligen med den där personen. Liksom. Fast jag, förstår du? Det färgade inte av sig på mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men vi går vidare därifrån i alla fall till lite...
Men alltså du får ju mitt liv att låta jättemörkt. Men så mörkt var det ju inte. Det var ju roligt också. Fast det vänder lite där.
Ja, men här
det vänder. Det vänder. Ja.
Det är nu det vänder. Mm. Nu det händer väldigt, väldigt roliga grejer. Mm. Det hände Arm of Lovers.
Ja, först lite... så drog jag ju och modellade i några år runt Europa och sådär. Och sen så blev jag väl lite för tjock och för... Så, där, för... så då slutade jag modella. Man får ju banta väldigt mycket när man jobbar som det. Och... jag kanske hade bantat klart, tänkte jag. Och efter ett par års av liksom så här kringflackande modellliv. Liksom. Så det jag gjorde då var faktiskt att jag åkte på kibbutz. Jag lyftade faktiskt med en kompis till en kibbutz i Israel och blev kvar i Israel i ett år och jobbade på den här kibbutzen i 8 månader.
Vad är kibbutz?
Alltså det är ju så här lantbrukskollektiv som alltså man går upp på morgonen och så odlar man apelsiner och sen så har alla uniform på sig. Det är jättevarmt. Fantastiskt. Googla det, säger jag. Vet inte vad en kibbutz är, eller du. Eller, googla det. Alltså oavsett stavning så kommer man hitta det. Det är en cool grej. Alltså. Jordbrukskollektiv i Israel. Kooperativ. Coolt. Alltså, då fick man komma dit och jobba gratis. Sådär. Så min kompis och jag som mot boende och liksom mat och beach och pool och liksom, som ändå fanns. Liksom. Så min polare och jag som hade då lyftat genom Europa från Ekerö till Haifa faktiskt utan en spänn på fickan. Tog 3 månader. Jag rekommenderar ingen att lyfta genom Europa, men jag hade kul. Ingen tjej ska göra det, men hon och jag hade jättekul. Alla var jättesnälla mot oss.
Jag måste bara fråga då, för det där är alltid, man har ju kollat på filmer och sånt där, men jag har faktiskt inte träffat någon som verkligen har gjort det på riktigt.
Man har inte gjort det själv.
Stod ni med fingret?
Exakt så.
Ni stod vid vägen och riktade upp ett finger och så stannade...
Lastbilschefer. Privatchaufförer stannade inte. Men lastbilscheferna, ja, de har för oförtjänt dåligt rykte, för man tänker att skräckfilmer. Men de har ju kört så jävla långt. De är rädda att lite somna bakom ratten också, som jag förstår. Så de vill gärna ha sällskap i bilen så att de inte ska köra av vägen. Och liksom. Så professionella förare, men vi var ju inte själva. Vi var ju alltid vi två. Så det är klart man har... Jag skulle inte gjort det själv, det tror jag inte. Men det tog ju 3 månader och det var en fantastisk resa. Alla var jättesnälla mot oss. Vi bodde hemma hos folk i Wien och Italien. Och liksom, ja, det var en fin resa. Och sen kom vi fram då till Israel, Haifa, via liksom truckförare och färjor från Cypern. Och först Brindis i Bari, sen Aten, sen Cypern och sen liksom till slut Haifa där. Så via truckchaffer som faktiskt smugglade oss ombord på färjorna. Liksom, så att vi hade ju inga biljetter. Och åkte, kom till Haifa då och liksom kontaktade någon så här förmedling för kibbutzvolontärer liksom, som så hamnade vi på den här kibbutzen där min kompis och jag då var ansvarig för att jag frukost till 700 personer varje dag som var de här medlemmarna. Shit, vilken jävla karaktärsdanande upplevelse det var jämfört med att liksom åka runt och bli fotad så här i cheesiga katalogpåser som medioker modell. Det var kul, det var bra, det var positiv, alltså det är en formativ upplevelse, det här liksom kibbutzlivet. Man går upp 4:30, man gör frukost till 700 personer, den är likadan varje dag, man ska fram skiva snävla gurkan, liksom tomatskivorna ska fram, osten ska fram, liksom tjoff, 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 in och diska, liksom det är mycket 700 pers.
Ja, no shit.
Och frukosten är ju jordbruk, folk går ju upp tidigt liksom, så att det var, ja, det var bra för mig, jag lärde mig jättemycket om
gurkan,
att vara i grupp, eller? Nej, att grupparbeta. Tidig uppstigning på morgonen. Ja.
Du måste ju bra på skiva gurka också.
Det var ganska bra. Ja, vi hade lite assistenter också, lite så här dementa människor från Ryssland faktiskt. De var jättegamla. Jag nämnde det.
Men bra på skiva.
Nej, men liksom. De tyckte det var jätteroligt med gurkor. Så de jagade varandra med gurkorna och skrek liksom kuk på ryska. Tanter och farbröder. Nej, det var inget safe. Vi trodde de skulle halka och slå ihjäl sig, så men vi lät dem hållas. Min väninna och jag, vi var ju chefer för hela frukosten. Mm. Och sen var det lite människor som tyckte det var, jag vet inte. Det var väldigt kul i alla fall.
Ja, och sen kom du hem till Sverige efter ett tag?
Ja, det gjorde jag liksom. Och då hade jag under tiden träffat Camilla Thulin då, som var... som blev, alltså är en mycket god väninna till mig liksom, och då var kostymör för liksom föreställningar som hon är nu och också design liksom av kläder. Så någon gång där så ringde ju hon till mig och frågade om jag ville vara med i Army of Lovers. Och jag liksom bara, va? För då hade ju de slagit igenom redan, jättestora. Och jätteetablerade var ju bandet och frågade om jag ville vara med sådär. Ja, men va? Ja, det är klart att jag hakar på det liksom. Jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, men det spelar ingen roll. Du ska stora tuttar och vara snygg liksom, och säga kul och bara leverera citat liksom. Ja. Så det tackade jag ja till. Det var ju roligt. Det var 21 år. Och det var ju bra. Liksom, det kändes att livet rullade på liksom, där. Från liksom, deppigt till jäkligt odeppigt faktiskt.
Men var du bra på att sjunga och så, eller?
Nej, men jag kan ju inte sjunga, men det var ju inte, jag sa ju att jag inte kunde sjunga. Så att det var inte liksom, man behövde inte sjunga. Så man var så snygg på bild, liksom, lite utstrålning, lite kaxig så här. Var så här dräpande svar i intervjuer, liksom, bra på engelska. Ja.
Hur var det att hänga med Alexander Bard?
Fantastiskt. Det är som han och Camilla Tolini, som då var bandet Kostymör, som hittade på alla de här toka outfitsen och snygga också. De blev ju som någon slags extra föräldrar för mig. Där jag faktiskt inte hade några föräldrafigurer. Så att jag liksom latched on lite till Camilla. De är ju 10 år äldre. Det är inte egentligen tillräckligt mycket för att man ska se någon som förälder. Men jag gjorde faktiskt det. Jag såg Alexander som min farsa och Camilla Tolin då som min morsa. Och sög i mig väldigt mycket liksom information på under de här Army of Lovers-åren. Jag har lärt mig så jäkla mycket om liksom självdisciplin, arbetsmoral, liksom, att man kommer, vad som än händer. Så det fortsatte den här kibbutzen som var så här rough and tough, men ändå fantastiskt. Liksom. Det var inte alls rough. Det enda som var rough var att man fick upp jäkla tidigt. Liksom. Och det kommer sig inte naturligt för mig. Jag får liksom öva med det. Och sen så, ja, kul, fantastiskt, jävligt annorlunda. Liksom.
Men har du något minne där ni har gjort något väldigt kul då?
Ja, men vi gjorde ju kul grejer hela tiden. Men det är svårt att berätta liksom, för en.
Det känns som att ni var ganska flippade.
Alltså, vår image var ju väldigt flippad.
Ja,
det där är ju svårt att förklara för folk. Liksom, att har man ett schema med 250 resdagar per år, där du byter destination varje dag, och du tar fakiren liksom, till nästa destination, du vet inte var du är någonstans. Så du kör intervjuer, liksom, radiointervjuer från tid på morgonen, som byter om lunch. Alltså, det går inte att vara flippad. Man måste ha var jävligt disciplinerad när det är på den nivån liksom, att det omsätts så mycket pengar och liksom, det är så stora liksom, belopp och så många människor som jobbar med det och liksom, stora skivbolag och så här. Nej, men det går inte att flippa, det går inte, det får se ut som man gör det visuellt liksom, och man kan kommunicera så vad ni gjorde ni igår, vi låg och knarkade hela dagen liksom. Det gjorde vi ju inte, då hade vi inte kommit upp på flyget. Nej. Nästa år. Men jag ville liksom skriva lite om det, för vi hade ju en helt crazy image, vi var så dekadenta och liksom. Men bakom kulisserna så var det derigör, alltså det var militärisk disciplin. Skitbra liksom, för mig som gärna kan lulla ut lite i kanten om jag inte är lite strikt hållen. Liksom.
Hur var det att bli känd då?
Ja, jag vet, det var så länge sedan liksom. Ja, jag tyckte väl att det var bra liksom. Så jag fick ju, jag vet inte, känd. Alltså, jag fick en väldigt mycket identitet med det där bandet. Jag hittade mig själv i det där på något vis. I de här människorna som var med och deras sätt att uttrycka sig, hur man liksom, alla tokigheter och liksom. Så för mig var det liksom, jag vet inte om det var så mycket att bli känd, men jag liksom kände mig hemma med de här galningarna.
Jag
tänker liksom.
Tänka att det måste kännas väldigt inspirerande och hänga med dem på heltid. Och ja, det måste det påverka en ganska mycket, och ni måste ha haft en väldigt, väldigt rolig tid.
Ja, men liksom att jag träffade dem också. Då menar jag, Jean-Pierre är ju min syster, Jean-Pierre Bard. Alltså, han är ju inte min mamma eller pappa, så han har ju systerroll. Men Camilla Tolin och Alexander Bard var ju föräldrarna. Och det var verkligen bra, tycker jag. Och så blev det annorlunda familjebildning sådär. Men det var ju bra, så. Jo, men man lär sig jättemycket, och det är liksom, det är kul. Det är kul att turnera, och sen så liksom, när man vill ha barn så går det inte längre. Ungefär. Så fast forward 10 år, barn, sluta turnera. Mm. Ungefär.
Och sen var du med också i Svart eller vitt.
Ja, men precis, det var ju under tiden. Liksom. Ja. Det var jättehektiskt årtionde liksom, för mig. De här 10 åren var, alltså fy fan vad snabbt det gick. Fan vad mycket prylar jag gjorde mellan 20 och 30. Så här, vad fan hände liksom? Ultraspeed, ja, men då var jag med i det här Svart eller vitt, skulle jag göra, jag vet inte, jag gick med på att göra något IQ-test ihop med Mensa liksom, deras vanliga så här, som de gör, som genomfördes då av Mensa-ordföranden enligt sådär, för att på kul liksom, och inte bara på kul också, för att jag blev lovad att jag inte behövde vara med sen i programmet om jag inte var nöjd med resultatet, så att det var, men då blev det väldigt bra, jag vet inte egentligen, jag tyckte det var kul att skriva om, för att det var så här, folk fick en konstig, annorlunda uppfattning av mig, jag tror folk blev ännu stördare på mig när liksom framgick att jag var ganska smart. Så det var liksom lite provocerande.
147 i IQ
enligt den andra skalan. Ja, men det är bra. Det är bra. Hade jag gjort det några gånger till, så man, det var första gången jag gjorde det överhuvudtaget, så hade jag övat några gånger till, kanske hade fått upp det lite också. Men vad ska jag göra då? Det är precis på intagningen för Mensa. Ska jag vara med i Mensa och vara dummast där då? Eftersom det är lägsta nivån för att få vara med i Mensa, då skulle jag alltså vara dummast i Mensa. Det är rätt.
Men hur mycket av det, av allt du har gjort hittills, hur mycket ser du är så här, man brukar ju prata om EQ också. Mm. Den här sociala förmågan, när man kan läsa människor och liksom hela den biten. Och
sen... Jag vet inte, jag tycker jag är skitbra på det, men mina vänner säger att jag inte alls är det. Vad tror du? Alltså jag tror att jag är ganska bra på det.
Ja, men du måste ju vara jättebra på det. Ja. Det känns ju att du har ju ett jättestarkt nätverk och en sak, det känns att du är väldigt gillad och populär. Och du känns ju inte som en datanörd som bara sitter och dricker.
Nej, du menar så. Nej,
för cola bakom datorn och knappt vågar säga hej.
Nej,
till
men
någon.
Ibland så du är väldigt... köttar jag också på i ullstrumporna. Liksom. Det kan vara lite... liksom. Nej, men jag tror jag är en ganska liksom, trevlig och bra kompis. Men jag vet inte om jag
vad
är
har varit
kul.
Dina liksom, nycklar för att ha lyckats med det du har gjort? Om du ser tillbaka på ditt liv.
Men gud, du ställer så vuxna frågor. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag är så vuxet av det jag frågade.
Ja, jag beklagar.
Nej, men alltså jag har ju varit, alltså hoppat på. Jag ser ju tillfället, jag tvekar liksom inte, jag hoppar på det, jag säger ja liksom. Ja, det här händer nu, ja eller nej, yes. Som fan, jag bara kör liksom. Så att, men jag har haft det mycket slumpmässigt också, att man har liksom blivit erbjuden jobb och sammanhang och så. Men då gäller, jag tror att det gäller inte att inte vara för tveksam, utan man bara, okej.
Okay. Vi måste hoppa in på... också din PR-byrå.
Men it's all in shambles nu. Alltså jag vill ändå vara ärlig med dig. Jag kan inte sitta och så här prata tillgjort. Liksom. Alltså det är ju inte bra nu med coronan. Liksom. Det är ganska miserabelt för många företag. Och också inom kommunikation och sådär. Det är ju inte ett jättekul år det här.
Så är det inte? Eller
nej,
så är det.
Så är det. Så att, jag menar, om jag känner så att jag ska prata om så här balla grejer på mafios, så känns det som att man pratar i dåtid. Alltså blir, förstår du vad jag menar? Det är, så här, det är ju inte nu. Det är förut liksom. För jag började nästan böla, för jag saknar mitt gamla liv så mycket. Att ha kontor, ha anställda liksom. Det var ju fint. Det är fint att ha liksom. Man går till jobbet varje morgon. Man har folk som är beroende av att man drar in degen för deras löner ska betalas. Det finns någonting jävligt vackert i det tycker jag. I småföretagandet. Jag gillar det. Men nu har jag det inte. Så nu blir vi deppiga igen.
Men tror du att de kommer tillbaka nästa år?
Vad säger du?
Men nästa år borde väl komma tillbaka?
Ja, jag tror det. Jag tror det, jag hoppas. Men just nu är det ju inte en munter historia. Det ska inte...
Nej, så är det.
Ja, det kan man inte ljuga om.
Men skulle du inte kunna gå in på några av dina... För det är här jag tycker du är också så himla briljant på. Alltså PR, är du så... Och jag inspireras av dig själv väldigt mycket. Dina idéer. Skulle du inte gå in på några case som
du
har gjort?
Jo, men gör det. Du får fråga. Alltså, ja, du får säga. Jo, men alltså, jag är duktig på det där. Och jag tycker väldigt mycket om det. Alltså, det är kul att iscensätta scenarier och se liksom hur de spelar ut sig. Och det bästa gör man gör det på uppdrag av någon annan och slipper delta själv, tycker jag. För att jag är inte så jätteintresserad längre av att själv vara känd och sådär. Utan jag tycker det är roligare och liksom skapa uppmärksamhet kring en kund, ett uppdrag, än kring mig själv. För det är liksom, det har jag gjort så mycket. Nej, men jag gillar att vara PR-kärring, liksom PR-hixa. I love it. Fortfarande efter alla dessa år liksom, så går jag igång när jag får liksom tänka ut en strategi, för att tänka ut någonting. Och ju, jag har tråkiga kunder också, tro mig. Det kan vara en jävla skruvfästa som tillverkas i Schweiz som ska liksom ut i B2B-sammanhang. Liksom, så jag har ju ganska... strama kunder också. Jag jobbar till exempel nu med en patenterad svensk syrgasutrustning som ska ut på marknaden nu för mobil liksom syrgasbehandling. Inte jätte så här, man kan inte ta ut svängarna jättemycket, men alltid har jag någon kund där man får liksom ett uppdrag där man får ta i lite grann och liksom får man vill, de vill ha lite skoj för att liksom komma igenom bruset och så där, men ja, nej, men det är kul att jag liksom, jag gillar verkligen mitt jobb. Jag gillar det där kreativa, tokiga liksom, absolut, jag är stramt också. Och så gillar jag att skriva, det får man göra som PR-konsult. Inte jättelånga texter, man skriver ju pressmeddelanden hela dagen. Alltså man försörjer sig på skriva ändå, på något sätt. Och det tycker jag om.
Vilka case, om du skulle kolla tillbaka på själv, skulle du vilja dela som tycker att det här var väldigt spännande? Och det här
alltså, jag har ju skrivit i boken om så lite tokiga case, liksom, men... Jag tyckte liksom, jag fick ju jättemycket skit för det när jag jobbade med den här otrohetssajten som heter Victoria Milan, som gick från noll till liksom 250 000 betalande medlemmar i Sverige enbart på PR. Alltså man kan tycka vad man vill om det, bara fucking good job gjorde jag.
Nej, men jag tänkte på det då. Jag minns det när den kom upp, jag minns då att jag såg dig där och sen minns jag att du blev typ Nordenchef.
Mm.
Nordisk marknadsdirektör typ.
Ja. Och det enda budgeten var PR. Ingenting, ingen annons, ingenting. Vi kunde köpa annonsplatser. Bam.
Och jag tyckte den här var så himla bra. Jag tycker för att den här tycker jag verkligen, så jag sa det till Ida, min fru, så här, jag ska träffa Dominique imorgon, och bara den här grejen, det är bara så himla bra. Och inte bara för den i sig, det är bara att det sättet så som du gör det, att du vågar göra det här som folk inte vågar göra, och att du kör det all in också, och att du hoppas på ett resultat, och sen så blir det också det resultatet, men framförallt att du vågar skjuta. Mm. Du vågar testa, du vågar göra. Så
det var roligt, det var faktiskt roligt. Det var ett roligt uppdrag. Så här, det fanns många roliga uppdrag.
Men berätta lite mer om Victoria Milan. Och hur du kom in på det överhuvudtaget, vad du gjorde.
Nej, men alltså, jag vet inte. Det hade varit finanskris, och jag hade arbetat upp mig till en otrevlig skatteskuld på 500 000 kronor. Och det var ju risigt då också, alltså. PR-byråerna strök med, liksom, fanns ju inga budgetar. Det är 12 år sedan nu någon gång. Det var lika risigt som nu. Det är lite risigare nu. Det är lite deppigare faktiskt nu än vad det var då. För då kunde man i alla fall träffa folk, fast ingen hade pengar och alla konkade. Det är lite deppigare nu än vad det var den gången. Men det var deppigt också. Inga pengar, liksom, skatteskuld. Och när man säger, måste ju betala av. Den kan ju inte liksom ha Skatteverket likviderande mitt bolag. Så jag betalar av där. Jag biter ihop och bara... Ja, så det gjorde jag ju genom att jag såg den här helt sjuka, liksom, stortavlorna där det stod gör livet levande, ha en affär, i 2 dagar på tunnelbanan. Liksom. Jag såg på tunnelbanan, vad är det? Så var det ett ben på så här, mansben och kvinnoben, fast man såg bara fötterna. Så det såg ut som någon dansa tango. Jättetöntigt bildval var det. Gör livet levande, ha en affär, bildsatt med 2 par fötter som dansar. Nej, men jag satt och stod och gnuggade mig själv och jag bara, är det här, liksom, det måste ju vara någon som skämtar, det måste vara så här, ha en affär mot din bank, som man brukar vara otrogen mot din bank, det här kan inte vara, liksom, otrohetssajt. Imorgon kommer det komma upp nya stortavlor som då haha.
Jag tror också, jag tror att det var skämt när det kom.
Ja, det trodde jag också.
Jag tror det var skämt. Jag tror att de försökte blåsa mig. Nej, men det här kan inte stämma.
Nej, men jag trodde också det. För samtidigt som jag bara garv, vad är det? Alltså, då var jag på väg till mitt kontor. Så jag kollade liksom resumé Dagens Media. Så då står det ju, de här människorna ska lansera i Sverige. Karl, norrmannen, ägaren, har hur mycket pengar som helst att annonsera för. Men ingen vill ha honom. Och jag bara, yes. Och nu ordnar jag min skatteskuld, tänker jag. Och på samma dag, liksom av en slump, ibland händer saker så slumpmässigt, så blev jag uppringd av en debattredaktör på Aftonbladet. Så kan inte du skriva något positivt om det här? Du är ju PR-kvinna och liksom, du har ju drivit Love Search. Jag hade ju den här första dejtingsajten i Sverige länge sedan. Så skriv något positivt. Och då hade jag den här karen i bakhuvudet. Jag bara, han ska fan ringa mig och ge mig jobb. Så jag är liksom verkligen nu. Så jag skrev en debattartikel som var så här, otrohetssajter är en bra affär för alla. Liksom fick den rubriken som. Och sen så publiceras den, och jag menar ju då att det är bättre att folk som ska ha vänster har en egen sajt än att de är på vanliga singel och ljuger. Eller hur? Och lurar singlarna. Bättre att de håller på liksom här och så vet alla premisserna och sådär. Nej, men han ringde inte. Men då ringde något debattprogram på TV4. Jag bara, kan jag gå dit också då? För han kanske ringer då. Så var jag med och sa, det är bra, bla bla bla. Då ringer den här karen och då säger jag så här, hej, du ska anställa mig som din Sverigechef. Han bara, okej. Det var väl bra.
Fantastiskt.
Men det var ingen annan som ville ha jobbet heller.
Så, så himla kul.
Det var kul.
Fantastiskt. Och sen så drevs det upp till 100 000 medlemmar.
Ja, utan möjlighet faktiskt att marknadsföra den på något annat sätt än liksom, ja, genom PR då. Jättekul. Och sen så liksom folk frågar mig så här, vad tycker du om det? Så vad spelar det för roll vad jag tycker? Alltså... Folk får göra vad de vill.
Marknaden
alltså,
behöver uppenbarligen.
Ja, men alltså, jag känner så här, jag måste ju inte vara otrogen bara för att jag liksom, jag behöver inte äta hamburgare bara för att jag jobbar på Donken liksom. Så att, vad spelar det för roll vad jag tycker? Det är ju konsumenterna som ska tycka någonting, och liksom min privata uppfattning om huruvida det här är korrekt eller inte, den är helt irrelevant faktiskt, eller hur? Ja, ja. Men det var skojigt.
Men du, hur var det? För jag har ju tänkt på det flera gånger när jag hört om den där sajten under den tiden.
Men den är inte bra längre. Nej, men på den tiden,
var det verkligen så att folk gick dit så här, gifta män, gifta kvinnor eller folk i relationer? Och sen så, hur gick de under alias då?
Men
eller
det
hur?
Vet väl inte jag. Jag kan ju inte hacka mig in på folks konton och kolla. Det kan jag ju inte göra. Jag har ingen aning. Vi sökte ju människor för intervjuer med tidningar och så här. Då kunde jag lägga ut så här, hör av er till mig för att faktiskt Dagens Nyheter eller någonting vill träffa, intervjua någon som är med på sajten. Så jag kunde ju lägga ut såna meddelanden till folk, och då hörde de av sig till mig när jag behövde liksom underlag till intervjuer och sådär.
Det menar, funkar den bra?
Ja, det är de som jag kom i kontakt med som de mejlade mig för att de ville vara med i tidningen. Anonyma intervjuade såklart. De tyckte nog att det funkade. Det var kul, tyckte de. Alltså, det var synd om dem också. Alltså, många var ju olyckliga i sina äktenskap och liksom hade inte ekonomiska medel att skilja sig. Så det var, vissa var där för att ha kul, andra var där för att de var olyckliga. Olika livshistorier, men alltså ganska intressant allihopa när man liksom snackar med. Jag vet ju inte vem det var jag snackade med. Förstår du? För att de sa ju inte vad de hette till mig heller. Så jag vet inte.
Nej, men jag förstår. Jag menar bara så här att om jag skulle gå med i den och sen heter Alexander Pärlros, det kanske inte är så här skitbra.
Men det är klart att du inte ska få hitta på något bättre då. Alltså du kan nog inte vara med där, tror
nej,
jag.
Nej, men jag kanske inte ska vara med. Men jag menar,
man ska
så
inte
vara
känd om man ska vara med där.
Nej, men jag menar mer så allmänt. Om någon heter så här typ Deborah Salfridsson, så kanske den här,
nej, men man har väl
den här mannen kanske.
Nej, men
så här,
de tog
måste
risken,
man heta så här typ Kalle, då är det bättre att heta typ så Anna Andersson.
Men jag vet inte. För jag var själv alltså inte medlem. Jag var marknadschef. Så jag var inte inne där och kollade. Jag kunde väl inte gå in på folks konton liksom. Hacka in mig liksom. Nej, det gjorde jag inte.
Det var big data.
Nej, det gjorde jag inte. Det var ju, de hade ju en sekretess även gentemot mig liksom.
Ja,
det är ju
förstår.
250 000 medlemmar i vardera land liksom. Vad vet man vad folk gör? Ingen aning, som sagt, hur de hanterade det här med sina identiteter och så.
Nej, jag
men det funkar ju inte om man är känd, såklart.
Nej,
ingen sa, men där är ju du.
Det är ju Magnus Uggla.
Nej, det tror jag inte det gör.
Nej. Men jag tycker att det var en fantastisk grej också med den här nummerupplysningstjänsten.
Ja, det var ju roligt. Men nummerupplysning, vad är det? Kommer vi ens ihåg vad nummerupplysning är? Alltså det här är så stenålders.
Ja, men jag kommer ihåg att de tjänsterna som fanns förut, det fanns 118-800.
118-800, det var ju de jag jobbade med.
Superbillig nummerupplysning.
Det var ju de jag jobbade med.
Telefon och sms. Ja, de bara bombade ut reklam. Jag jobbade på den här tiden och sålde radioreklam. Jag vet att min kollega Klaba hade ju den kunden. Och de bara så här... pumpar ju bara in pengar, hur mycket pengar som helst.
Men det var sen de som var min uppdragsgivare.
118-800, sen fanns det 118-100, 118-118 och sådär, men 118-800
var de.
Rätt för det, så man såg ju bara så här, de bara tapetserade, men nummerupplysningsföretag bara tapetserade hela Sverige, de fanns ju reklam överallt, det gick tv-reklam, det gick radio-reklam.
De sålde bra också. De gjorde en bra exit på det där till någon idiot.
Förlåt. Köpte.
Ja. Nej. Vad ska man med nummerupplysning till? De gjorde det exakt rätt. Liksom.
Rätt, nu är det rätt svårt.
Men ja, det är väl ingen som vill ringa till en jättedyr linje för att fråga om någons nummer.
Nej, men
alltså, det kostade ju jättemycket varje minut. Och så, hej, jag skulle vilja numret till... Varför gjorde folk det ens? Alltså, det fanns ju inte. Jättekonstigt.
Så där, Dominika, du, vilket fint samtal det har varit.
Verkligen. Alltså, jag är berörd själv av vårt samtal. Det är inte så ofta man blir det under en intervju. För en intervju kan ju ofta kännas lite påklistrad. Liksom. Det var jättekul att prata öppet med dig. Liksom.
Ja, men jag kan säga att jag har sagt flera saker här som jag aldrig har sagt heller.
Du kan klippa bort dem, så du är liksom, du som har fördel här. Mina grejer kommer inte klippa bort.
Jo, om du vill så klipper jag
bort.
Lugnt,
det är lugnt.
Men det är ju kul också när man, eller kul och kul, det är ju så här intressant när man är ett moment och man kan dela någonting. Och jag tycker att det var jätteintressant att höra på också, för jag har ju frågor om saker som jag kan reflektera över också.
Ja, det är jättetrevligt att träffa dig och ja, tack för att jag fick vara med. Ja, helt enkelt.
Men du, jag har faktiskt några frågor kvar.
Ja, du har det. Det lät som du vill avsluta. Okay,
ja, men när jag kollar på dem är jag så här att, och jäklar vad du kommer tycka om de här frågorna är så här äckliga.
Ja, säg då.
De är lite så här överdrivet, du vet, framgångsfrågor. Så att,
men äckliga tycker jag inte att de är. Vem säger då?
Men vi tar den här då. Som du får tolka hur du vill. Men har du några nycklar för att vara en av de bästa i världen?
Om jag har...
Några nycklar för att vara en av de bästa i världen.
Vad ska jag vara bäst på? Jag har inga ambitioner på att vara bäst på någonting. Men jag tror jag har en ambition att ha ett jävligt spännande liv. Nej, men vad menar du?
Mm.
Alltså det var väl ett bra svar. Jag har aldrig funderat på att vara det. Men jag vet inte, så nej.
Men har du några saker du kan dela med dig för att ha ett spännande liv då? Som du har lärt under åren?
Ja, nej men alltså, livet är kort liksom. Tacka ja. Bara kör liksom. Gör först, tänk sen. Alltså jag har gjort det lite grann. Och det har spelat ut ganska bra för mig att jag inte har varit så jäkla övervägd hela tiden. Alltså man kan överväga, men jag är liksom folk som håller på och forskar om beslut. Och så, de säger att snabbt fattade beslut behöver inte alls vara sämre än långsamt fattade beslut. Utfallet är ungefär 50-50 ändå. Så snabba beslut, kör på och se vad som händer. Det tycker jag är ett bra recept liksom.
Är det någonting som du ångrar i ditt liv?
Det är klart att jag har. Vad fan har jag, vad har jag ångrat?
För att man brukar ändå känna så här lite grann att misslyckan där gick fel. Och så, men jag lärde mig alldeles för mycket. Så att, jag ångrar inte det ändå. För det ledde ändå till det där som
jag
hade
till kan
det
säga att det
där.
Är ärligt, en av mina konstigaste liksom, business ventures. Jag har ju liksom, det var ju den här mycket märkliga antifackliga salladsbaren som jag... Alltså det blev väldigt dyrt. Alltså det gick i konkurs. Nej, den kan väl säga att jag ångrar. Därför den liksom gjorde... stora avtryck nej, i min ekonomi liksom lång tid framöver. Det var inte positivt. Det var bara så här, varför skulle jag starta en jävla salladsbar för? Why? Ja, det kommer jag inte göra igen.
Nej.
Jag är färdig med restaurangbranschen. De har duktigare personer än mig som kan hålla på. Och hacka och göra mat och sådär.
Om du vill rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du sagt då?
Bada i badkar. Det är jättebra tycker jag. Alltså, istället för liksom, man lägger sig i badet istället för att duscha. Det är väldigt avslappnande och bra. Doftljus och bad.
Kan du tänka duscha kallt också eller?
Jo, men det kan jag. Nej, men inte på morgonen. Man som en avslutning på ett varm dusch. Ja. För liksom, ja, men inte bara kall dusch. Vad nej. Menar du? Att istället för varmt? Nej.
Men alltså typ att köra massa kalldusch eller bada isvak och typ mer ner än någon minut och sådär.
Jo, men jag tycker om att duscha kallt på slut. Att, alltså när det är jättevarmt så drar man ner på iskallt på slut. Men då håller jag inte på så länge.
Har du någonting som du gör om du vaknar med och riktigt lack på någonting? Eller att du får något sms eller samtal och du känner så här, fan, nu, det här var inte, nu är jag pissed off. Är det någonting du gör för att vända dagen? Det är positivt.
Bra, alltså skitbra fråga, för att det är verkligen vissa dagar är verkligen fel sida. Nej, men jag brukar ju ringa Anders och prata av mig liksom, om han har gått eller om han, ja. Nej, men Anders är ju faktiskt min ventil för nästan allting liksom. Så om det är någonting som jag har problem med som stör mig, då ventilerar jag det med honom liksom. Så brukar han ge mig jättebra råd och
vad säger han för någonting då?
Han säger kloka saker. Liksom. Man bara, men nu har den här och här gjort det här, vad ska jag göra? Då brukar jag ha en ganska bra... Ja, se på det så här och gör så här. Och då brukar jag faktiskt lyssna på honom. Och så är det skönt att ventilera också. Han är bra liksom. Det är skönt att ha honom att kunna ringa till. När dagen börjar dåligt eller är dålig i mitten. Eller...
Vad har du lärt dig av honom som du har tagit med dig?
Nej, men han har alltså jag vet inte om jag har lärt mig så av honom. Liksom. Men han har ju massa sidor som jag verkligen beundrar. Och det är liksom hans enorma liksom, arbetskapacitet, självdisciplin. Liksom. Jag vet inte alls om det har smittat av sig på mig. Men det är sidor som jag liksom, egenskaper som jag beundrar väldigt mycket hos honom. Det finns mycket liksom. Men jag vet inte om det smittar av sig på mig att jag själv blir mer. Så det vet jag inte.
Men du känns ju också som en arbetsmyra.
Alltså, jag är mer all over the place. Jag får såna här plötsliga energi-outbursts. Och så gör jag jättemycket. Mycket mer än vad de flesta andra gör på 2 timmar. Liksom. Och sen så liksom går jag ner lite igen. Sen så får jag en till sån här energi-boost. Och så bap. Så, men han är mer jämn. Han har en helt annan stamina. Men jag är ganska ryckig i min liksom, motivation och energi. Liksom. Min dagskurva går lite upp och ner. Liksom.
Nu skulle få ge ett snabbt tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring?
Ut och res, kör världen liksom. Nu är det världen som gäller mellan 20 och 30, alltså plugga, jobba, vad som helst ut mellan 20 och 30, sen 30, kör lite familj, lite kids liksom, lugna ner dig mellan ja, alltså mitt tråkigaste årtionde kanske, jag vet inte, att mellan 30 och 40 liksom är lite, jag vet inte, det är en liten fas när man liksom blandar. Nej, men liksom mellan 20 och 30, resa, göra allt man kan liksom. Sen, hur gammal är du? Så är
30, 35, 36.
Just det, när fick du barn?
För 2,5 år sedan, så jag är 33.
Det är väl precis lagom, tycker jag, om man nu ska få synpunkter på. Och så gjorde du en massa galenskaper innan och liksom sen landar det lite i familj. Ja, men det är ju skitbra ju. Och nu är du liksom ett karriäristpappa liksom.
Ja, exakt. Mm. Jag har ju stått utanför här till och med och kört julsånger i en sån här plast jultomtedräkt från sexbutik.
Nej, varför det? För pengar.
det var inte så mycket ekonomiskt. Jo, jag fick faktiskt, det var någon som slängde 5 kronor i ryggen på mig.
Men för kul, eller?
Ja, men alltså att vi stod i sån här latexdräkt och så stod vi och sjöng julsånger. Alltså, på gitarr.
Du kan få komma hem till mig och spela liksom och sjunga. För fan vad jag älskar julsånger. Men, alltså.
Det är fantastiskt. Ja. Lussa och sådär.
Liksom. Oh, gud, jag vill göra det. Min dotter sjunger väldigt bra. Hon kan lussa för mig.
Härligt. Men du, stort tack att du kom hit.
Det var jättekul. Tack så mycket.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Ja, man får lära sig att hitta mitt jävla namn. Alltså. Dominika Persinski. Alltså, det blir inte... Alltså, man får söka. Så finns jag väl där på Insta och så. Men jag har ett svårstavat namn. Jag köper det. Liksom. Men man får pröva sig fram.
Fantastiskt. Mm. Stort tack att du kom hit.
Tack så mycket. Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.